Och det är verkligen helt underbart att se alla er här idag. Det gör någonting med ens hjärta av tacksamhet och glädje. En gemenskap och en värme och en kärlek. Underbart, vilken fest att få döpa dig broder Aziz och er systrar Naomi och Louisa. Helt fantastiskt. Vilken dag. Gud är god. Guds rike går fram steg för steg. För varje människa som tar emot honom så avancerar Guds rike. Och det är så som Gud har tänkt. En människa läggs till en människa. Och alla som tar emot honom får sitt namn skrivet i livets bok. Det kan inte suddas ut. Därför att det är Jesus som har skrivit det där. Amen. Halleluja. Innan jag predikar nu så ska vi ta en liten stund av förbön. Vi kan väl stå upp tillsammans. Och vi ska be för en ung man. Han heter Simon Strömberg. Han är son till Daniel och Lena. Och för en vecka sedan drygt, va? Nu tittar jag här om jag är rätt på tiden. Så gjorde han en stor hjärtoperation. En mycket stor hjärtoperation. Operationen har gått bra. Så bra det kan gå. Men det är tufft just nu. Och vi ber för Simon att Gud håller hans liv. Det vet vi att han gör det. Vi vill att han ska bli helt återställd och få krafter tillbaka. Så låt oss ropa för Simon. Jesus, jag tackar dig att vi får bara lägga Simon i dina händer, Herre. Igen, Herre. Och vi bara ber dig Gud, Herre. Du som har all makt i himlen och på jorden, Herre. Du kan bara laga ihop det här hjärtat, Herre. Du vet vad som behövs och hela kroppen, den här stora operationen nu, Herre. Men du Gud, vi vänder oss till dig, Herre. Vi tackar dig för läkare och all den kompetens och allt vad de kan, Herre. Men vi vänder oss till Jesus, för du är läkarnas läkare. Och du har helande i dina händer, Herre. Så vi bara ber dig Gud att du kommer och det som nu verkar negativt ska du vända till positivt, Herre. Så att han blir återställd och kan fungera i sitt liv, Jesus, Herre. Jag ber dig, Herre. Och jag ber om nåd för hans fru och hans barn, Herre. Jag ber om nåd för Daniel och Lena, hans föräldrar och hela familjen, Herre. Vi bara omsluter dem i förbön, Herre. I Jesu underbara namn, Herre. Vi tackar dig, Herre. Halleluja. Och all folket säger amen. Varsågoda och stå kvar. Så ska vi läsa Herrens ord tillsammans. Och vi läser från Hebreerbrevets 11:e kapitel. Och så läser vi de tre första verserna. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi inte ser har blivit till av något synligt. Herre, jag ber att du ska välsigna ditt ord på våra hjärtan. Att vi hör och att vi tar emot i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt nu. Trons resa, det är temat för en del predikningar vi kommer hålla här i höst i vår kyrka. Och i söndags så inledde jag den här serien med att tala om att allting börjar med Gud. Jag inte bara börjar med Gud, han är början, han är fortsättningen och han är målet för vår tro. Och vi är kallade att gå tillsammans med honom i den mission som han har för den här världen. Nämligen att han vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Det är hans mission. Det är dit han rör sig. Han rör sig till de förlorade. Han rör sig till de som inte har lärt känna honom. Och vet, på den resan så fann han också dig. Och där fann han mig. Det var så vi tog emot honom. Han var på väg till oss. Och starten på trons resa, det är att komma till Jesus Och precis som vi har sett, och jag har sagt det innan, men jag säger det igen, att låta döpa sig. När vi döps så läggs den gamla människan, den gamla attityden, den gamla livsstilen läggs ner. Den attityd och den livsstil där jaget är i centrum läggs ner i dopets grav för att leva ett liv där Jesus är i centrum, där Gud är i centrum, där vi liksom flyttar perspektivet som är inte bara svårt, det är omöjligt att göra utan det som sker i dopet. För i dopet så blir vi förenade med Kristus. Den gamla människan dör och så reses vi upp tillsammans med honom och kan vandra tillsammans med honom. Det är därför det är så viktigt, dopet i vatten, och otroligt viktigt. Bibeln säger nämligen att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och så har något nytt kommit. Något nytt som har kommit ifrån Gud. Inte att jag skärper mig. Inte att jag blir bättre. Att jag försöker lite hårdare. Nej, det kommer ifrån Gud. Han som har försonat dig och mig med Kristus. Och det är hans liv i mig och i dig som förändrar våra liv. Idag ska vi stanna inför ordet tro. Vad är tro? Vad säger Bibeln om tro? Jag ska inte säga allt som Bibeln säger om tro, för då missar vi den här valdagen, tror jag. Då har vi ingen chans att gå och välja, vi som inte har gjort. För det är så mycket som Bibeln säger om tro. Vet, ibland kan man ju höra lite sådär raljant av en del människor som säger typ så här: här tror vi inte, här vet vi. Tror gör man i kyrkan. Och så föraktar man tro. Men det är ett misstag, för tro och vetande är inte ett motsatspar. Vi läste ju här i texten att genom tron förstår vi. Vi förstår genom tron att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Det som är sant i alla världar. Och trons värld förnekar aldrig någonsin sanningen. Och sanningen är ju att många av de mest framgångsrika vetenskapsmänniskorna, män och kvinnor som har gjort enorma upptäckter som har hjälpt det här samhället, också har varit varmt troende. Inget motsatspar. Nu är det ju viktigt att förstå när man läser Bibeln att Bibeln inte är en vetenskapsavhandling. Utan Bibeln har ett annat ursprung, har ett annat syfte. Det tar sin avstamp i Gud, har fokus på honom och det som är hans avsikt med den här världen. Men tro och vetande står inte i den motsats en del människor vill göra. Genom tron förstår vi. Det var inledningen här. Man kan tänka, nu har han prickat färdigt. Det var inledningen. Jag har 5 punkter idag, eller 6 eller 7. Det beror på hur mycket ni lyssnar. Hur mycket orkar ni? 2? Vi börjar med första, får vi se. Det första jag skulle vilja säga är att tron är en övertygelse om det man hoppas. Eller som det står någon annan översättning, det är en fast tillförsikt. Det är något stabilt. Det är en visshet som gör att man har en säkerhet på hoppet. Alltså, visshet och hopp hänger ihop och liksom vävs ihop i tron. Tron får nämligen, om man nu skulle läst vidare i kapitel 11, så får tron en människa att bygga en ark på torra land. Tron får en man att lämna allt han har bakom sig och flytta till ett annat land därför att Gud har sagt det. Tron gör att ett helt folk förundrat vandrar genom ett hav som har delat sig och tänker: Gud är med oss! Och så vandrar ett folk på över 600 000 människor igenom Röda havet. Tron gör att man får se murar falla när man går runt en stad, därför Gud hade sagt det. Och så gick man 7 dagar tysta en gång varje dag runt staden. Och på den 7:e dagen, ska vi se, tror ni det rasar? Nej då, det här är bara en bild. Den 7:e dagen så jublade man och då rasade murarna. Tron skapar en visshet i ens liv. Tron gör att en ung pojke har en slunga och några stenar och rusar mot en jätte som är nästan 3 meter lång med vapen och säger: du kommer emot mig med dina grejer, jag går i Herrens namn emot dig. Det är tron som skapar en visshet i ens liv. Tron gör att en desperat kvinna som har gjort allt vad hon kunnat för att bli frisk sträcker sig ut, för hon tänker: får jag bara röra vid Jesus så blir jag botad. Tron gör att Petrus går över relingen på båten och går på vatten. Det är det, denna visshet som bara finns här i hjärtat som tron skapar. När Gud lägger någonting i dig, då vet du att det är sant. Hela Bibeln är fylld av berättelser om vad tron gör, eller vad den som tror gör. Och tro hör ihop med hopp. Och hoppet sviker oss inte, säger Bibeln, därför att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Och det är därför Guds ord säger: så består nu tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken. Så tro är en övertygelse om det som man hoppas. Det andra jag vill säga är att tron är tillit. Den som tror, litar på, förtröstar, håller fast vid vad Gud har sagt. Och tro vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Det vet tron. Är det inte bra nu? Är det inte det bästa nu, så betyder det att det har inte samverkat ännu. Eller hur? Det måste samverka först. Och det står ytterligare om den tillit som tron ger i 1 Johannes 5:14. Den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi har det vi har bett honom om. Den tilliten till Gud. Den förtröstan på honom. Lita på Gud. I det du befinner dig i just nu, i den tid vi befinner oss i just nu, lita på Gud. Förtrösta på honom. Sätt din tillit inte till massor med yttre saker, utan sätt den till honom. Förr i tiden så sjöng man en sång i Segertorn. Man kan sjunga den nu också. Men den gick så här i refrängen: lita på din Gud. Han är nära. Över alla djup vill han bära. Faderns handens kraft, den aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. Det finns någonting här som Herren bara inbjuder dig och mig, och som jag vill påminna dig om här idag. Bibeln säger också att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Eller ingen som så litar på Gud i själ och hjärta kommer någonsin att ångra det. När du tror på honom, när du står där i dopets vatten och har liksom bestämt dig, så jag har aldrig mött någon som har sagt jag ångrade att jag kom till tro på Jesus. Aldrig mött någon. Jag aldrig har ångrat att jag trott på hans namn. Min vän, lita på Gud. Han är nära. Så tron är en övertygelse. Tron är tillit. Och min tredje punkt är att tron är lydnad. För om jag litar på Gud, då kommer jag också att göra som han säger. Det hänger ihop. Jesus säger, om ni älskar mig så håller ni mina bud. Det hänger liksom ihop med varandra. Det är en konsekvens av tilliten. Vi läser vidare i Hebreerbrevet vers kapitel 11 och vers 8, så står det så här. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han lydde i tron. Trons lydnad kanske vi inte pratar så mycket om. Kanske ett obekvämt ord. Vi vill mer tala om välsignelserna och allt det goda liksom som Gud ger oss. Men lydnad är oundvikligt för den som vandrar på trons väg. Tron kommer alltid med en utmaning som kräver en respons i lydnad. Precis enkelt så. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det är också en lydnadsfråga. Jag låter döpa mig därför att det är lydnad till vad Gud säger. I en annan gammal sång, ni vet en gammal pastor eller medelålders pastor har gamla sånger. Ni vet, ni som lyssnar på mig predika så kommer ofta gamla sånger. Men en annan gammal sång så är det så här. Den Herren vill förära att bli en Abraham. Sin Isak måste bära som lydnadsoffer fram. Det finns någonting här i att Gud prövar oss i trons lydnad. Som han prövar Abraham. När han säger till Abraham, är mina välsignelser viktigare än vad jag är för dig, Abraham? Det är obekvämt att leva i tider där tron prövas i att Gud utmanar dig att lyda. Och du vet att det är Gud, men du vet att det här är inte bekvämt. Men Gud gör inte det för att han vill göra dig illa. Han gör det därför att han vill ditt bästa. Så när Gud sätter upp en riktning för våra liv så är det inte för att strypa vår frihet. Det kan se ut så initialt att Gud stryper vår frihet. Men vägen, lydnaden, leder alltid till en större frihet. Och olydnaden blir till slut ett fängelse. Så tro det att lyda honom. Längs vägen vi går är det som om Gud frågar, litar du på mig? Litar du på mig, Abraham? Då ska du gå till Moria berg. Och så ska du ta den son som du älskar. Och så ska du offra honom åt mig. Och det står att Gud talade till honom. Och sen står det, tidigt nästa morgon packade han sin åsna eller sina grejer och stack iväg. Jag har alltid undrat, hur var den natten för Abraham? Hur var den resan för Abraham? Men han litade på Gud. Hebreerbrevet säger så här att han litade så på Gud. Så han tänkte, om jag måste offra Isak så kommer han uppväcka honom från de döda. Den tilliten hade han till Gud. Så tilliten gjorde att, nej men jag litar på att det här blir bra. Därför att Gud har sagt det. Vi kan inte räkna med Guds välsignelser om vi inte vill följa hans vägar. Därför Guds välsignelser följer längs hans vägar. Inte längs mina vägar, utan längs hans vägar. Den vägen du väljer för mig, Gud, det är den bästa att gå. Jag lägger ner det. Jag litar på dig. Jag lyder dig. Jag följer dig. Tron är en övertygelse. Tron är tillit. Tron är lydnad. Tro är gemenskap. Första Johannes 1 och vers 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört vid med våra händer. Om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det. Förkunna för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Tro är gemenskap. En gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Men också en trons gemenskap med varandra. Vi läser i Hebreerbrevets 11:e kapitel. Några versar längre ner. I vers 5 så läser vi om en märklig gestalt. Det står så här. Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden. Och man fann honom inte mer. För Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd att han hade behagat Gud. Han vandrade tillsammans med Herren. Han levde i gemenskap med honom. Så en dag bara tänkte Gud, vi är ändå så mycket tillsammans så du kan väl hänga på upp direkt. Så han liksom bara försvann. Och så berättar också första Moseboks 5:e kapitel och 24:e vers om du vill läsa lite mer. Där. En gemenskap som inte bara behagar oss utan en gemenskap som behagar Gud. Han hade behagat Gud. Vet, Gud gillar, kanske ett felaktigt ord men förstår man vad jag menar. Gud blir behagad. Gud gillar att vara i gemenskap med oss i tro. När vi tror på honom, när vi litar på honom, när vi är tillsammans med Gud så är det inte bara för vårt eget behag utan det behagar Gud. Det är väl helt otroligt att ditt och mitt liv kan behaga Gud. Inte så att Gud älskar oss mer, för han kan inte älska oss mer eller mindre, men det behagar honom. Gläd dig du högt benådare, säger ängeln Gabriel till Jesu mor Maria. Herren är med dig. Det fanns något i hennes liv som behagade Gud. Det fanns något i Henoks liv som behagade Gud. Han levde i trons gemenskap. Och det är som David ber i psalm 19:15. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig. Min Herre och min Gud. Gud längtar efter vår gemenskap. Mer än vad vi längtar efter hans gemenskap. Varför är det min erfarenhet? Vet Gud, han har alltid öppet. Gud är aldrig snarstucken. Man måste liksom inte känna efter, undra vilket humör Gud är på idag. Är det varmt eller är det kallt? Hans famn är alltid öppen. Vi är alltid välkomna. Och den som lever i trons övertygelse, i trons tillit, i trons lydnad är inbjuden till trons gemenskap. Och när vi ser oss omkring här idag så ser vi att i trons gemenskap så är vi många. Kristus, han har en enda kropp här på jorden. Och vi är delar av den. Var och en tillsammans. Och det är inte så att vi själva kommer och bestämmer vilken plats i kroppen som vi tycker vi borde ha. Utan det är Kristus som sätter in oss på olika ställen och ger oss den funktion som han har tänkt. Därför så är tron alltid en gemenskap. Tron är personlig, men tron är aldrig någonsin privat. Den är alltid till för att leva sin gemenskap. Och jag tänker i den tid som vi lever i nu. Bibeln säger, försumma inte era sammankomster, utan kom tillsammans och uppmuntra varandra varje dag. Be för varandra, stötta varandra, tro på varandra, tala gott om varandra. När vi i Kristi kropp talar gott om varandra i en bygd, i en stad, så växer en trons gemenskap. Och vice versa. När vi inte talar gott om varandra så byggs murar upp. Man hör någon som säger si, man hör någon som säger så. Bli en person som talar gott om varandra, som lyfter. Och i den tid vi lever i idag så behöver vi varandra mer än någonsin. Hässleholm behöver höra att det finns hopp i Jesus Kristus. Att man kan få sina synder förlåtna. Att man kan få ett nytt liv när man kommer till honom. Och det behövs många röster och många sätt att tala ut det på. Tron är en gemenskap. Vers 6 i Hebreerbrevet 11 står det. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Ibland läser jag den versen mer som att jag söker belöningen än honom. Ungefär, ni vet, som Jesus säger, sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. Så lätt är det inte att stanna vid allt det andra. Nej, sök först. Ibland är det till och med så att när vi söker först Guds rike, då inser vi behöver inget annat. Det räcker. Det Gud och han ger i sitt rike är fullt tillräckligt. Den största belöningen när vi söker Gud, det är att möta honom. Att möta honom. Och den som har mött och smakat på Guds godhets rikedom vet vad man söker efter och blir inte riktigt tillfreds om inte det är Guds rikedom man möter. Det liksom blir som en otålig längtan i ens liv, för man vet hur vattnet smakar från den friska källan. Och det är dit man söker sig. Som hjorten längtar efter vatten, så längtar min själ efter dig, min Gud. Min sista punkt, tror jag. Tron övervinner. Vi läser Hebreerbrevet 11 och 32. Alltså hela Hebreerbrevet 11 är ett fantastiskt kapitel. Som man kan leva i och bara helt underbart. Vad mer ska jag säga? Och det är som att en predikant hade skrivit de här första, eller hur? Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte till för att berätta om Gideon, Barak, Simson, om Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga, men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande flykter, herrar på flykten. Den som tror övervinner. Tron övervinner. Om inte här och nu, alltid i ett evigt perspektiv. För det står ju vidare att en del av dessa, i vers 35, och fast alla dessa hade fått sitt vittnesbörd för sin tro, fick de inte det som var utlovat. För Gud har förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. De hade smakat det, de hade anat det, men de såg det inte i fullhet. Abraham såg ju verkligen inte i fullhet att hans avkomma skulle bli lika många som stjärnorna. Han såg Isak. Men han såg Isak. Halleluja. Och han visste att vad Gud har lovat, det kommer han att uppfylla. Första Johannes 5:5 säger: detta är en seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Tron, min älskade syster och broder, är en segerväg. Den som tror kommer segra. Halleluja. Tron är en segerkraft. Det finns seger i namnet Jesus. När han dog på korset och när han uppstod igen, så gjorde han det som segrare över synden. Segrare över döden. Segrare över hatet. Och vi behöver påminna oss om den här segertonen. Och då tänker jag inte på sångboken i första hand, även om jag gillar att påminna om den. Segertoner. Vi har väl inte tappat segertonen, kära vän. När jag var ungdomspastor i Botkyrka för många år sedan på 90-talet. Då hade vi en härlig syster. Hon är fortfarande lika härlig. Hon hade varit missionär i Kenya, tror jag. Och hon hade ett smeknamn. Hon kallades för Segermaggan. Hur är det, Maggan? Du är alltid seger i Jesu namn. Och hon säger det jämt. Och hon lever i det. Och hon, ja, det är fantastiskt. Vi mötte Segermaggan på Nyhemsveckan. Det var lika mycket seger nu också. Segermaggan. Halleluja, Segerlasse. Ja, du kan väl sätta in ditt namn där. Tron är en segerkraft. Halleluja. Vi kommer segra, vänner. I Jesu namn. Tron når hela vägen fram, leder hela vägen hem. Den som håller ut i tro kommer alltid att segra. Jesus säger i Johannes kapitel 14 och vers 1: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Vi tror inte på vår tro, utan vi tror på Jesus, på Gud och Jesus. Det är väldigt viktigt att säga i detta. Det är inte vår tro vi tror på, utan vi tror på Jesus. Vi tror på honom. Han är trons upphovsman. Han är trons fullkomnare. Och trons resa, kära vänner, det vet många av oss, att den innehåller mycket. En del av andra att länge på trons resa. För några så är det första stegen. Och för någon så har du inte ens börjat att vandra än på trons väg. Men du vet, jag vill säga att trons resa innehåller väldigt mycket. Alla är vi på väg. Vi lever av tro. Från tro till tro. Vi går från kraft till kraft. Det är steg för steg. Ibland är det uppförsbacke. Det är motvind och regnet blåser dig i ansiktet. Ibland ser vi allting klart och tydligt. Ibland så bara glider vi omkring. Och ibland famlar vi. Och vi håller bara fast vid de löften han har gett oss. Vi ser inte. Vi känner osäkerhet. Men vi håller fast vid Guds löften. Och Jesus säger ju själv om trons väg att den är smal, den vägen som leder till livet. Men den leder till livet. Så älskade syster och broder som är här idag. Ge inte upp. Håll en blick fäst på Jesus. Följ honom. Följ honom och låt tron, tillit, trons övertygelse, trons tillit, trons lydnad, trons gemenskap föra dig dit där tron övervinner. Snart är vi hemma hos Jesus. Vi ber tillsammans. Helige Gud och Fader, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för ditt ord, Herre. Jag tackar dig för att du är här och du känner våra liv. Du läser dem in och utan till, Herre. Och jag tackar dig för att just nu bara rör du vid liv, Herre. Den som brottas med något, den som är orolig för något, den som är osäker på något, Herre. Tack att du kallar oss till tro, du kallar oss att resa i tro. Du kallar oss in i tilliten, in i lydnaden här inför ditt ansikte, Herre. Så vi ber helige Ande att du ska komma med din smörjelse den här stunden, Herre. Tack att du rör vid den som är sjuk. Du uppmuntrar den som är ledsen och deprimerad och orolig, Herre. Du kommer med tröst för den som är ledsen, Herre. I Jesu namn. Vi lägger våra liv i dina händer, Herre. Amen.